På lördag den 27 april så kör vi i Gator och torg i Göteborg 2 stycken livepoddar. Först klockan 11.00 så poddar vi på Axel Dahlströms torg i samband med torgets 70-årsjubileum på Högsbo bibliotek. Och därefter klockan 13.00 så är vi på Vågmästareplatsen på Lundby bibliotek och pratar om Vågmästareplatsen. Kom gärna till den ena eller den andra livepodden, eller så kommer ni på båda om ni hinner med det. Hoppas vi ses. Hej!
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. Jag heter Malin Axelsson och är programledare i podden. Och med mig har jag som vanligt Mattias Axelsson. Välkommen.
Tack så mycket. Tack så
du mycket. Är Göteborgskännare, gymnasielärare.
Och stadsvandrare, quizmaster.
Ja. Vi kommer
saker.
Till det sen.
Ja, förlåt.
Vi befinner oss uppe på Stigbergstorget och vi har gått Stigbergsliden upp hit. Mm. Och är precis på gränsen där Stigbergsliden och Stigbergstorget tar vid. Mm. Vi sitter på Fyrens ölcafé på gamla Bengans. Mm. Gamla Bengans café som låg här. Mm. Jag kollade lite vad en skiva kostade på den tiden. Och det var mellan 3 och 50 kronor.
Mm. Alltså på 1980-talet då?
Ja, 70-80-talet så kunde du faktiskt hitta en LP-skiva för 3 kronor om den var begagnad.
Har du varit
här?
För
20-30 spänn.
Har du varit här på Bengans och bläddrat i skivbackarna?
Jajamän, det har jag gjort. Mm. Inte så mycket. Jag ville väl vara lite cool och vi hade en LP-spelare hemma, jag och min dåvarande sambo. Mm. Det blev en Morrissey, det blev några Eurythmics, lite sån. Det är ju inte samma stil, men,
nej, men jag
har kvar en bunt hemma.
Nej, men jag har ju väldigt fina minnen från Bengans från 1990-talet när jag bodde i Borås. Det var ju skivutbudet ganska sparsmakat. Det fanns Skivspegeln och så fanns det ytterligare någon butik. Men att då få komma hit till Göteborg och åka spårvagnen först till Masthuggstorget och gå på skivhugget och sen så få ta spårvagnen upp för Stigbergsliden till Bengans. Det var ju som att komma till himmelriket när man var musikälskande tonåring. Det var inte så mycket LP-skivor, det var mest CD-skivor jag gick och bläddrade och köpte. Jag måste ha köpt hundratals CD-skivor här uppe på Bengans.
Jag tänkte på det när vi gick hela Stigbergsliden upp här, att det också fanns små skivbutiker och myntbutiker. Det finns fortfarande någon kvar eller två. Mm. Men det fanns ju mycket fler sådana små skivbutiker också som man kunde stå och botanisera i.
Ja, de second hand-butikerna för skivor var
kunde
ju
gå en runda liksom, bara och titta på skivor.
Ja, nej, men det var ju verkligen det man gjorde, eller det jag gjorde när jag åkte till Göteborg på 90-talet innan jag flyttade hit 98 var det väl. Så besöktes ju Göteborg frekvent. Det är ju inte jättelångt från Borås att ta tåget hit. Och då gjorde man just den rundan som du sa. Man besökte Bengans, man besökte skivhugget, men också alla. Alltså det fanns ju jättemånga sådana second hand butiker med skivor. Det är oerhört mycket nostalgi när jag börjar prata om det här, känner jag nu. Det är någonting som man saknar just den. Sen är det ju skönt med Spotify och de strömmande tjänsterna. Det är väldigt mycket enklare att lyssna på musik idag. Men det där när man gjorde ett riktigt fynd i en second hand butik när du hittade någon sån skiva som du
var
hade
på jakt liksom.
Ja, nej, men man kunde liksom när man bläddrar hitta, oh, men titta här, den här skivan.
Ibland kunde det vara ett snyggt omslag, bara den vill jag lyssna på.
Ja, nej, men man
stod
minns
man och lyssnade i butik också.
Ja, det var härligt. Ja. Det var tider det, verkligen.
Nej, men det är ju ändå lite koppling till platsen så. Det är fortfarande en väldigt mysig plats. Men vi ska prata om Stigbergsliden då, som börjar vid där första långgatan tar slut och slutar vid Stigbergstorget. Så det är en backe kan man säga nästan hela vägen, där spårvagnen går också. Mm. Vi vill påminna om patreon.com/gator och torg i Göteborg. Där kan ni följa oss och stötta podden. Vi finns på Instagram, gator och torg i Göteborg. Och det gamla Göteborg, där Mattias lägger upp fina bilder från förr och nu. Hur såg det ut då och nu?
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mm. Sen har du en stadsvandring den 20 januari. Mm. Hur anmäler man sig till den och var kommer den utspelas?
Den kommer att ta sin utgångspunkt att vi går längs med Stora Hamnkanalen och vi samlas vid Hotell Eggers på Drottningtorget den 20 januari klockan 13. Och det lättaste sättet att anmäla sig det är helt enkelt, ja, men gör en sökning på Mattias Axelsson stadsvandring så hittar ni till min sida där jag har information om stadsvandringarna. Och är det så att ni inte har anmält er i god tid, det går alltid att anmäla sig samma dag, där är det ju inte begränsat antal platser, utan det är mest för att jag ska ha koll på hur många som kommer ungefär. Och sen så ska vi ju även de som vill gå och ta en öl efter stadsvandringen, och då behöver vi boka plats. Men för själva stadsvandringen, då räcker det med att ni anmäler er på den 20 januari om det är så.
Ja, och det finns säkert möjlighet att följa med även om man inte anmält sig till ölen.
Det brukar sällan,
ta det som det kommer.
Ja, det brukar sällan vara några problem. Så det är det som stundar nu i veckan som kommer. Och lyssnar ni på det här efter att vi har haft stadsvandring respektive quiz, så kan vi väl, eller kan jag ju säga att det kommer fortsätta vara quiz under våren. Var tredje vecka kör jag quiz på Två feta grisar med olika typer av Göteborgsteman. Det kommer lite Göteborgsmusik, Göteborgspersoner, allmänt Göteborgs quiz. Där kan ni söka på Mattias Axelsson pubquiz så hittar ni information om det.
Eller quiz Mattias.
Som heter på Instagram.
Alltså nu får vi lägga av. Har du något mer på gång så nej, då får du ta det i ett annat forum.
Ja, nej. Vi nöjer oss med det nu. För nu har vi ändå babblat på det dryga 5 minuter. Så vi kanske ska komma
till... prata om Stigbergsliden
ja,
nu då.
Ja, jag känner att det är dags för det faktiskt. Ja.
Hur länge har det hetat Stigbergsliden?
Alltså inte så jävla länge som man skulle kunna tro. När jag började göra research för det här avsnittet så tänkte jag att men den här gatan har ju hetat Stigbergsliden sedan 1800-talet åtminstone. Men tittar man på Göteborgs stads namnberedning så kan man konstatera att det är först i januari 1957 som gatan officiellt får namnet Stigbergsliden. Den hette tidigare Stigbergsgatan och det har den hetat sedan slutet av 1800-talet. Och tittar man på gamla kartor från sent 1800 och första halvan av 1900-talet så heter den här gatstumpen från Första Långgatans slut upp till Stigbergstorget just Stigbergsgatan. Dock vet vi att gatan har kallats för Stigbergsliden betydligt längre. Där finns det belägg fram tillbaka till 1600-talets andra hälft. Så det man gör i mitten på 1900-talet är att man byter namn på gatan till det som den faktiskt kallas i folkmun. Det var ingen som sa Stigbergsgatan utan de allra flesta kallade det för Stigbergsliden. Även i slutet på 1800- och början på 1900-talet. Och namnet det kommer ju sig givetvis av att den ligger i anslutning till Stigberget som i sin tur har rötter tillbaka till 1500-talet, alltså innan Göteborg grundas. Och namnet Stigberget, det tror man kommer ifrån att det är ett berg med många stigar upp på sig. Och Stigberget, det pratade vi en del om i avsnittet om just Stigbergstorget som vi gjorde för typ 3 år sedan. Det var ju en gränstrakt mellan det Göteborg som grundas 1621 och Majorna. Och sen så införlivas ju Majorna med Göteborg 1868. 1868. Men fram till 1868 så är ju Stigberget själva gränsen mellan Göteborg och Majorna.
Men då undrar man ju lite vad det var för typ av gata innan Majorna blev en del av Göteborg 1868.
Ja, alltså Stigbergsliden, det är ju en del av en gammal förbindelselänk mellan å ena sidan gamla Älvsborg, som ju ligger ute vid Klippan, som har rötter från 1300-talet, hela vägen bort till Nya Lödesö från 1400-talet. Och där ingår ju Stigbergsliden i den vägsträckningen. Och sen så finns det ju de arkeologer som menar att man skulle kunna spåra Stigbergsliden hela vägen tillbaka till den yngre järnåldern, alltså till vikingatid innan medeltiden. Och då var det ju ingen gata, utan då var det ju en liten stig som man använde sig för att ta sig förbi Stigberget längs med älven. Och den har beskrivits på det här sättet. Det var en fruktansvärt brant, krokig, knagglig och gyttjig lid, ytterligt besvärlig för både människor och djur. Vid vissa årstider liknade liden mer en kloak än en färdväg. Så det var ju inte det lättaste förmodligen att ta sig fram på den här vägsträckningen i och med att den låg så pass nära vattnet. Och eftersom Majorna var något av ett centrum för sjöfart, alltså både innan Göteborg grundas men också sen när Göteborg väl har grundats på 1600-talet, så får Stigbergsliden sin betydelse som någon typ av entré in till den västliga förorten Majorna. För det är ju i Majorna som många av sjömännen bosätter sig, och då blir ju Stigbergsliden den gata eller den stig som man behöver använda sig av för att komma in i Majorna. Men i och med att trafiken då ökar på liden när Göteborg grundas på 1600-talet och när sen fartygstrafiken får ännu större betydelse på 1700- och början på 1800-talet, så blir det omöjligt att behålla Stigbergsliden i det skick som det var, som den här gyttiga, leriga stigen.
Om man tänker nu mera så tänker man att man skulle kunna gå runt. Men det fanns ju inte någon väg där. Vattnet gick ju ändå.
Ja, alltså Oscarsleden fanns ju inte på 1800-talet, om vi säger så.
Om man tittar ner för Sjömanskyrkan där, så var det ju vatten rakt ner där.
Ja, och där har jag också några fina bilder som jag kanske kommer lägga upp på våra Instagram-sidor. Just hur det såg ut nedanför Stigberget innan man drar fram Oscarsleden. Mm. Och det är ju precis som du säger, och det är ju viktigt att ha med sig, att det var ju här man var tvungen att gå om man skulle ta sig bort från Majorna in till Göteborg. Så ja, men det var ju Stigbergsliden. Annars skulle man ju klättra upp på själva Stigberget. Och det är ju mycket krångligare. Ja, mycket, mycket, mycket krångligare.
Men vi kommer väl in på det nu då. Vad gjorde man för att förbättra vägen?
Ja, alltså att förbättra vägen, det var lättare sagt än gjort. För Majorna var ju då inte en del av Göteborg utan en egen landskommun. Och där fanns det ingen vilja, eller ja, egentligen det fanns inga pengar för att göra de nödvändiga förbättringar som krävdes. Stan ansåg att det inte var deras angelägenhet, alltså Göteborgs stad. Och det är först på 1800-talet som gatan överhuvudtaget stensätts med de glatta runda gatstenarna som man använde under 1800-talet. Och det är i slutet av 1840-talet som man någonstans inser att Stigbergsliden, den är för brant, den är för gyttig och den är för krånglig. Så den behöver omstruktureras, så man bildar ett företag. Man upprättar en ganska omfattande arbetsplan för att göra om Stigbergsliden. Och det man gör egentligen är att man bygger en helt ny väg. Och det man använder sig av, det är sten och grus från den punkt där breda och smala vägen möts. Alltså den rondell som ligger precis nedanför Stigbergsliden. Alltså ja, egentligen där första långgatan börjar och Stigbergsliden tar vid. Och den sträckte sig längs med sidan av den gamla Stigbergsliden till den övre änden. Och den nya vägen blir därmed längre och lite mindre brant. Och för att inte stänga av trafiken till barlastkajen så placerade man valv under den nya liden. Och planen var att det skulle inrymmas handelsbodar under här och att det skulle generera inkomster. Och trots att det fanns vissa farhågor om att arbetet utförts slarvigt så fortsatte man byggandet. Och i början av 1853 så har man närmat sig en punkt för att arbetet ska vara slutfört. Och hur, alltså det kan vara lite svårt att beskriva hur det såg ut, men det finns också där fotografier och en del målningar av hur Stigbergsliden tog sig uttryck i mitten på 1800-talet som också där ska lägga upp på vårt Instagram-konto.
Men hur blev det då efter den här stora ombyggnationen?
Ja, alltså det blev ju inte startskottet för ytterligare förbättringar av vägnätet här kring. Den långa sträckan från den västra ändpunkten av stadens nya allé vid Järntorget i Klippan som tidigare hade varit en av de sämsta vägarna att ta sig fram förvandlades i och med den här ombyggnationen till en av de bästa vägarna att ta sig runt omkring Göteborg. Och sedan 1600-talet och långt fram in på 1900-talet så hade ju Stigberget och området runt omkring här präglats av just närheten till hamnen och närheten av sjöfarten. Och på bergsluttningarna ovanför älven så hade sjömän och hamnarbetare byggt bostäder ganska oreglerat runt omkring Stigbergsliden. Men om man ser på de bilder som vi har från 1800-talet så kan man se att det finns ingenting bebyggt på den norra sidan om Stigbergsliden, alltså den delen som vetter mot älven. Så promenerade man upp för Stigbergsliden under 1800-talet så hade man alltså fri sikt ut över älven från den vägbank som man hade byggt upp hela vägen från Första Långgatan upp till Stigbergstorget.
Ja, man kunde ju se där på bilderna att det var fritt, fri sikt som du pratade om där norr om.
Mm.
Men när börjar området då bebyggas?
Ja, alltså det här området norr om Stigbergsliden, alltså med Göta älv i norr och Stigbergsliden i söder, det kallas för Fyrkanten. Och området börjar bebyggas lite så smått redan på 1600-talet med bostäder för anställda på gamla varvet. Och sen så ökar bebyggelsen och antalet invånare under 1700-talet under sillperioden som ju inträffar under 1700-talet. Och det som händer det är ju att man lägger fler silsalterier innanför stadsgränsen i masthamnarna och i själva Fyrkanten. Så det finns en del bebyggelse, men det är ju först egentligen under 1800-talets andra hälft som det blir någon ordentlig bebyggelse på den delen som är norr om Stigbergsliden. Och man kan ju återigen då använda Fredbergs det gamla Göteborg från 1923 för att få en känsla åtminstone hur han beskrev det här området Fyrkanten som då låg mellan Stigbergsliden och Göta älv. Och han har beskrivit det som en trevlig och pittoresk stadsidyll med pålvirken, småbryggor och lilleputthus på sluttningarna. Röda och vita och gula och gröna kojor om vartannat, skuggade av gamla förkrympta träd, vilka med sin sommargrönska gav idyllen ännu större friskhet och behag. Så det här är ett område som Fredberg håller väldigt högt när han beskriver det gamla Göteborg i början på 1900-talet. Sen så kom ju 1900-talet med väldigt mycket omdaningar, vilket innebär att den äldre kåkbebyggelsen rivs och de hus som vi idag känner från Stigbergsliden börjar växa fram.
Det finns ett hus kvar från den tiden, Sjömanshuset.
Mm.
Och du berättade ju att området här omkring var viktigt för sjömännen och familjerna. Och då är det inte konstigt att just det huset står kvar.
Nej, det är ju från 1830-talet och det är därmed det äldsta av de husen som fortfarande finns längs med Stigbergsliden. Och det här sjömanshuset som idag är ett vandrarhem för Svenska Turistföreningen, det fungerade tidigare som en sjuk-, pensions- och understödskassa för sjöfolk och deras familjer. Och med tiden så utvecklades det också som en arbetsförmedling dit man kunde gå och söka jobb och som man ville ha i hamnen eller på båtarna. Och tittar man på fasaden under STF-skylten så kan man fortfarande se den murade medaljongen som har sjömanshusets sigill. Jag ska ta ett kort på det när vi går förbi där ner till bilen sen och lägga upp det på vårt Instagram-konto. Och årtalet på sigillet ovanför porten, där står det 1753. Och då kan man ju undra, huset är från 1830-talet, varför står det 1753? Jo, det beror på att det var då sjömanshusets verksamhet startade upp i Göteborg. Och det är 5 år efter att ett statligt reglemente hade slagit fast att det skulle finnas sjömanshus för hela riket i Stockholm först. Och verksamheten växte snabbt i Göteborg eftersom Göteborg ju var en sjömansstad under 1700-talet. Och med tiden så kom sjömanshuset här i Göteborg att bli det största sjömanshuset i hela landet. Och när man hade haft verksamheten i sjömanshuset under några år så finns det en beskrivning från 1854 att man då gav ekonomiskt stöd till 11 sjökaptener, 66 sjökaptens änkor, 13 sjökaptens familjer med 27 barn, 65 sjömän, 188 sjömans änkor, 73 sjömans familjer med 151 barn samt 15 ogifta döttrar till fattigt sjöfolk. Så det är ju ganska många människor som omfattas av det stödet som man får ifrån sjömanshuset. Och gården inne på sjömanshuset som idag är en innergård på vandrarhemmet, det var en plats där man möttes, där olika sjöfolk träffades när man var och letade arbete. Det hölls dagliga utrop där företagen kunde ropa ut att det behövdes arbetskraft nere i hamnen på fartygen, och att gå på gården, det var länge en synonym för att man sökte jobb till sjöss eller i hamnen. Och sen så har sjömanshuset varit ett vandrarhem sedan 1996, för det avvecklas ju som ett sjömanshus när hamnens betydelse på den här sidan minskar och hamnverksamheten snarare flyttar över till andra sidan, alltså till den norra Älvstranden.
Det låter som en arbetsförmedling och försäkringskassa för sjöfolk.
Ja, nej, men det var ju precis det, så det fungerade. Mm. Dit gick man för att söka jobb, och dit gick man också för att få stöttning i de tider man inte hade jobb.
Ett helt annat hus från 1800-talet ligger ju på andra sidan, Henriksberg.
Mm.
Men det är långt ifrån den första krogen på gatan.
Ja, nej, men alltså, eftersom det här var stadsgränsen och in till stadsgränsen så fanns det tidigt ett värdshus, och Henriksberg har sedan 1870 ungefär legat här.
Men det var mycket krogar runt om i Majorna på den här tiden.
Ja, alltså Majorna var enormt krogtätt under 1800-talet. Och det har beskrivit Rudi Christian Wedel, som har skrivit en jätterolig krönika i GP om kroglivet, där han menar att det fanns fler krogar på 1700-talet, så fanns det fler krogar på den här strandremsan som är Majorna än vad det fanns på hela den bohuslänska landsbygden. Och det fanns goda skäl att anta att de illegala krogarna var precis lika många som de legala krogarna. Så Majorna var ju enormt krogträtt under 1700- och 1800-talet, eftersom i Majorna bodde det mycket folk, mycket sjömansfolk som gärna besökte de här krogarna. Och nere vid gränsen mellan Göteborg och Majorna så låg den klassiska krogen Sista Styven. Och själva byggnaden, den var placerad på gränsen mellan Masthugget, som då tillhörde Göteborg, och Majorna. Vilket innebar att du kunde, genom att gå från ett rum i huset till ett annat rum i huset, förflytta dig från Göteborgs stad till Majorna. Och det här innebar att i princip så kan man betrakta det här som en illegal krog, eftersom den som rör sig i byggnaden med ett glas brännvin i princip ägnade sig åt smuggling, för du fick inte ta starka drycker från en kommun till en annan. För regleringarna av försel av alkohol var ju oerhört mycket strängare då än vad de är idag. Och det finns också berättelser, jag vet inte om det här är skrönor eller om de faktiskt går att belägga, hur en person som var efterlyst i Göteborg för någon typ av brottslig verksamhet då befann sig inne i krogen, och när polisen kom så gick han helt enkelt ett annat rum, för då befann han sig helt plötsligt i Majorna, och där hade polisen inte någon jurisdiktion, så de kunde inte fånga honom på samma sätt som man kan se i amerikanska filmer, du vet hur bovar då reser från den ena delstaten till den andra för att på så vis komma undan lagens långa arm. Och det finns berättelser om hur man på Sista Styven på gränsen mellan Majorna och Göteborg ägnade sig åt samma typ av verksamhet. Och det namnet Sista Styven, det kommer sig av att sjömän spenderade sina sista styvrar, alltså sina sista pengar innan de gav sig ut på havet. Och själva krogen, den låg i källarvåningen, och där ska det ha varit så lågt i tak att en någorlunda storväxt man i princip inte kunde stå raklång, och golvet på sista stuven. Det var belagt med tegelsten. Så det här är ju en av alla de klassiska krogar som låg här. Dels på Stigbergsligden, men längs med vattnet hela Majorna egentligen.
När bygger man Henriksberg så som huset ser ut idag?
Alltså från mitten på 1800-talet så ägdes platsen där Henriksberg nu ligger av en skräddarmästare vid namn Lind. Och på den tiden så fanns det ett mindre hus omgivet av en trädgård. Och Lind, skräddarmästaren, han säljer sedan den här platsen till källarmästare Henriksson som insåg att det här är ett perfekt läge för att bygga ett värdshus. Och under 1860-talet någonstans så bygger Henriksson huvudbyggnaden för restaurangen. Och i huset så bedrivs det krogrörelse som kallas för Stigbergsvärdshuset eller Backlunds restaurang efter föreståndarinnan Matilda Backlund. Och sen så börjar man att använda namnet Henriksberg någon gång på 1870-talet. Och troligtvis så har platsen fått namnet Henriksberg efter Henriksson som var källarmästare och som lät bygga huvudbyggnaden för restaurangen. Och under slutet på 1800-talet så anlägger man terrasser på platån varifrån man kunde njuta av den härliga utsikten över Skeppsbron och under soliga sommardagar sitta där och njuta av goda drycker. Sen så upphör utomhusserveringen på 1890-talet och man bygger den nuvarande glasverandan på sluttningen. Och sen så finns det ju hur många olika historier som helst om kända personer som har suttit och varit på Henriksberg. En av dem är ju Fritiof Nilsson Piraten som jag tror har fått en gata uppkallad efter sig, eller om det är en plats precis i anslutning till Henriksberg. För han skrev delar av sin debutbok Bombi Bitt och jag på Henriksberg. Och han berättar själv att det var en underbar maj månad i året. Jag satt ute på terrassen varje dag mellan 3:30 och 4. Det var alldeles folktomt. Det var ljuvliga dagar. Solen lyste. Späd grönska sprang ut. Även glittrande blank. Älven glittrade blank. Larmet från halmen, från hamnen. Vårens symfoni och träden. Växte rakt upp från terrassens trägolv. Det gick lätt att skriva. Man kan tänka sig hur Fritiof Nilsson Piraten sitter på Henriksberg på 1930-talet och skriver sin debutbok. Sen så invigs ett något modernare Henriksberg under pågående andra världskrig 1943 i Varabolagets regi efter att man har gjort omfattande renoveringar. Och trubaduren Lasse Dahlqvist hade kvällen till ära skrivit Visan en kväll på Henriksberg som blev en väldigt populär låt på 1940-talet. Och sen så påbörjas rivningar av stora delar av restaurangen i början på 1970-talet. Och sen invigs det Henriksberg så som vi känner det idag i oktober 1970.
I en tidningsartikel från sent 1800-tal så skriver de ju att Göteborg är liksom fullt av restauranger och förfriskningsställen. Och man kallar Henriksberg för Göteborgs Mosebacke.
Mm.
Huset som tar vid precis nedanför Henriksbergshuset där ligger ju Stigbergshuset.
Mm.
Gammalt, fint, pampigt hus. En gammal fabrikslokal.
Mm.
Också det från 1800-talet.
Mm.
Och där inryms många företag, bland annat vår gamla hyresvärd.
Mm.
Vi behöver inte nämna det vid namn.
Nej, med tanke på illa vi tycker om vår gamla hyresvärd så nämner vi inte det vid namn.
Nej, men det var väldigt oproffsigt skött alltihop.
Mm. Ja, men det som var det roliga var ju att de körde ju ingenting digitalt, vilket innebar att när man skulle skriva på kontrakt och sånt så var man ju tvungen att gå dit med papperna. Så vi besökte ju deras lokaler både en och två gånger.
Det var väldigt gammalmodigt i alla fall.
Ja, men så har vi varit inne i Stigbergshuset just då, hos vår gamla
hyres.
Ja, men det är ett jättefint hus. Vackert murat i gult tegel. Och du noterar de här tornen som är uppe på huset och det är ett väldigt utsmyckat hus.
Det känns pampigt liksom när man går in också.
Mm. Och det står ju Stigbergshuset med stora bokstäver längst upp. Men kallades också för Wettergrenska huset eftersom det var Wettergren som byggde huset just som en fabrik under slutet på 1800-talet. Och historien bakom företaget Wettergrens, det går ju tillbaka till mitten på 1800-talet då småhandel fanns nedanför Tyska kyrkan vid det som kallas för Tyska bordarna. Och där startade J.A. Wettergren sin verksamhet inom manufakturbranschen 1845. Och sen så tog man namnet J.A. Wettergren & Company 10 år därefter. Och sen efter några ägarbyten och ledning från änkan Wettergren så tog handelsman Fredrik Holm över verksamheten 1871. Och sen under Fredrik Holms ledning så genomgår företaget en betydande expansion. Och från att ha haft sin verksamhet i ett hörnhus vid Östra Hamngatan så köpte man upp flera fastigheter och företaget växer. Och 1896 så jobbar omkring 400 personer i affärshuset med ytterligare 1000 sömmerskor på andra platser runt om i stan som utför arbete och åt företaget. Och sen efter 25 år som ägare så beslutar Fredrik Holm att omvandla företaget till ett aktiebolag. Och 1896 så grundas konfektionsaktiebolaget J.A. Wettergren och Company. Och nu kommer vi då fram till Stigbergsliden för 1897. Så förvärvar herr Holm en större tomt på den norra sidan av Stigbergsliden. Och tanken var att skapa en enhetlig plats som var tillräckligt stor för att möta den ökade efterfrågan som man såg på de produkter som tillverkades hos Wettergrens. Och under samma år så påbörjade man konstruktionen av en affärsbyggnad på tomten. Och sommaren 1898 så står det Wettergrenska eller Stigbergshuset färdigt. Och den nya byggnaden hade ju sin huvudfasad mot Stigbergsliden. Och den är byggd av gult och glaserat skromberga tegel. Och är 34 meter vid den högsta punkten. Och det, om man tittar på fotografier så kan man ju se att i och med att Stigbergsliden lutar uppåt så är det ju fler våningar och huset är högre ju längre ner på Stigbergsliden som du kommer. Alltså kommer du ner från första långgatan och går upp längs med Stigbergslidens norra sida och kommer till Stigbergshuset så är ju huset högre på den första porten som du, eller den första delen som du kommer till, och ju längre upp på Stigbergshuset så kommer desto lägre blir huset eftersom det följer själva gatans höjning. Och sen är Wettergrens kvar i huset i 1970 efter att man hade lagt ner verksamheten på 1960-talet. Och sen så efter det så har huset varit hemvist för massa olika småföretag, det har varit kulturverksamheter, det har varit restauranger. Det ligger någon biljardverksamhet i det huset om jag inte minns fel.
Teater.
Teater finns det också.
Men det är mycket kontor.
Mm.
Nu kommer in på 1900-talet. Vad händer då med Stigbergsliden?
Alltså då är ju dels Henriksberg byggt och Wettergrenska huset, Stigbergshuset är byggt. Och i början av 1900-talet så blir ju Stigbergsliden både kullerstensatt och försett med spårvagnsspår. Då den elektriska spårvagnen 1902 gör sitt intåg i Göteborg. Sen så byggs det under 1940-talet en del nya hus i början och slutet av Stigbergsliden. Och det kan man ju se på det gula teglet och den ganska typiska 1940-talsarkitekturen som vi har på husen. Däremot så river man ju också en hel del av husen längs med Stigbergsliden under 1900-talets mitt. Till exempel så river man flera hus i hörnet mot Stigbergstorget 1958 för att man ska kunna bredda gatan. Och tittar du på det fotografiet som jag har längst ner på bilden eller på i manuset här som jag kommer lägga upp på vårt Instagram-konto, så kan man ju där se att gatan är väldigt mycket smalare då än vad den är idag. Och att bilarna delar samma körfält som spårvagnarna. Och det man gör under andra halvan av 1900-talet är ju att man breddar Stigbergsliden så att spårvägen får sitt eget körfält och bilarna får sitt eget körfält. Men för att man ska kunna bredda gatan så är man tvungen att riva flertalet av husen. Det är den gula tegelbyggnaden som är längst upp i backen mot Stigbergstorget där Stadsmissionen har sin verksamhet. Den byggs på 1960-talet och sen så flyttar ju Sjömanshuset sin verksamhet 1964 till nya lokaler vid Chapmans torg. Och då var tanken att man också skulle riva Sjömanshuset. Men tack och lov så räddade man ju den byggnaden och numera så har ju Svenska turistföreningen det huset som ett vandrarhem.
Det är ju inte så många trähus kvar heller på gatan.
Ja, det är väl inte något trähus kvar på gatan överhuvudtaget. Det är ju stenhus och tegelhus. Alla trähuset. Alla
man kan trähuset. Ju se att de här på bilden är ju en del är ju landshövdingehus med tegel i botten och så två våningar av trä.
Mm.
Men jag tror nog det finns något trähus kvar.
Ja, det kanske gör det. Jag är väldigt, väldigt osäker. Jag tror inte att det finns trähus. Vi får promenera ner så vi ser vem som har rätt. Den som har fel bjuder den andra på pizza, ska vi säga så.
Mm.
Ja, skeptisk till det. Så som du mycket riktigt påpekar efter att titta på den här bilden, alltså före saneringarna i mitten på 1960-talet, så fanns det rätt mycket mindre trähus, det fanns landshövdingehus, det fanns mindre stenhus. Men i och med saneringarna på 60-talet framförallt så försvinner ju mycket av det som var sjöfolkens stadsdel. Det som finns kvar det är ju sjömanshuset. Och det som också händer, och som vi kanske återkommer till i ett kommande avsnitt, det är ju att när man river husen upp mot Stigbergstorget, det är ju att Källmansgatan får en delvis annan sträckning från torget i och med att man bygger ett helt nytt kvarter. Alltså det kvarteret där Hemköp och den här skivbutiken och pizzeria och bowlinghallen ligger.
Vad har mer hänt med Stigbergsliden de senaste åren?
Ja, alltså någonting som vi noterade när vi promenerade upp för Stigbergsliden, det är att de har smält upp ett helt nytt höghus som jag tror är typ 8 våningar högt, precis bredvid sjömanshuset. Och det som är intressant med det, förutom att själva huset är intressant att titta på och diskutera, det är ju att när man grävde på tomten, det låg ju en, jag tror att det var en parkeringsplats eller nästan som en ödetomt där bredvid sjömanshuset, alltså på sjömanshuset, precis till höger om sjömanshuset. Och där hade det ju varit en parkeringsplats sen, ja, men förmodligen 1970-talet. Men när man gjorde utgrävningar på platsen för att liksom förbereda för grundarbetet. För det är ju så man gör i Göteborg. Så när man ska bygga någonting nytt så åker ju alltid arkeologer dit först och gräver för att se om man kan hitta några lämningar. Och det man hittade då, det var ju just lämningar från det äldre huset som har stått på platsen. Och det misstänker man är ett hus som fanns där redan i början på 1800-talet, kanske till och med så tidigt som sent 1700-tal. Det var alltså ett hus som var äldre än vad sjömanshuset från 1830-talet var. Men det man hittade då, det var ju rester av den gamla grunden från det huset. Och man hittade dessutom, vilket jag tycker var den roligaste detaljen, ett gäng ölflaskor som man då kunde datera husets byggnad med hjälp av. Alltså man kunde konstatera att de här ölflaskorna är från tidigt 1800-sent 1700-tal. Och det var inte ölflaskor som tillhörde själva huset, utan det var ölflaskor som de som hade byggt huset hade använt sig av. Alltså folk, man kanske hade fått sin betalning i ölflaskor. Så de fanns bevarade i husgrunden när man grävde ut. Men i och med att man nu har byggt det här nya höghuset på platsen så finns det ju inga rester kvar av den gamla grunden. Och du noterade att när vi promenerade förbi där att huset, åtminstone när man går längs med Stigbergsliden, ändå smälter in ganska väl i den övriga bebyggelsen på gatan.
Ja, jag märkte nästan ingenting för att jag tittade inte åt det hållet.
Nej.
Så jag märkte inte att det hålet var liksom uppfyllt av ett hus.
Ja.
Men de måste ju ha sprängt bort en del av berget där också då.
Ja, ja. För grejen är ju att det man har gjort, det är ju att man har dels byggt det här höghuset på längs med Stigbergsliden, och sen har man ju även byggt, jag tror att det är på Källmansgatan precis ovanför.
Ovanför bakom.
Ja, jag tror att det är Källmansgatan som går där uppe. Och hela det här komplexet kallas ju då för Stigbergshyllan. Och är ju då ett helt nybyggt projekt 2023, alltså förra året, så invigdes det. Och jag vet inte ens om husen uppe längs med Källmansgatan ens är helt klara ännu. Men det här huset längs med Stigbergsliden, där bor det ju människor, där har du flyttat in människor, det såg man ju tydligt. Och det låg någon massagesalong i bottenplan. Och om man som vi gjorde då promenerar längs med Stigbergsliden upp eller ner för den delen, så kan man ju då konstatera att det ligger rätt mycket blandade verksamheter längs med Stigbergsliden. Vi har det här veganrestaurangen Blackbird, det ligger ju där, det ligger en pizzeria, det ligger som du konstaterar en skivaffär, det ligger en pizzeria,
frisörer,
ligger frisör.
Det känns som att det alltid har funnits verksamheter i hela backen där.
Och det jag tycker är lite intressant är just där att Stigbergsliden blir lite grann som ett mellanrum mellan å ena sidan långgatorna som ju är väldigt krogtätt. Mm. Alltså det är väldigt mycket liv, det är väldigt mycket saker som händer på framförallt då andra långgatan och kring Masthuggstorget. Och å andra sidan så har vi Stigbergstorget där det numera också finns väldigt mycket olika typer av verksamheter. Och vi har ju Fyrens ölcafé som vi sitter på och vi har pizzeria, vad heter den?
Moreno.
Och massa andra verksamheter. Men mellan Stigbergstorget och Långgatan så har vi hela den här långa Stigbergsliden där det inte finns så jäkla mycket av den typen. Alltså det är mycket av de här gamla, alltså den gamla typen av verksamheter som man förknippar med kanske 1900-talet mer än med 2020-talet. Alltså det är pizzerian, det är någon frisör.
Alltså det är, ja, men det är lite lugnare gata, ja, men också väldigt trafikerad.
Den är extremt trafikerad i och med att du dels har spårvagnen och så dels har du...
Det blir som en knytpunkt uppe när man kommer upp för Stigbergsliden mot torget. Mm. Så där man byter spårvagn om man ska åt ett annat håll och så vidare.
Men jag tycker det är just intressant det här att min känsla, jag vet inte om du håller med mig om det, men att Stigbergsliden, om vi bara pratar om den vägsträckningen som är, att den är lite underutnyttjad, att den skulle kunna vara mycket mer verksamhet som, alltså skulle kunna finnas någon lite mer, alltså någon mer restaurang, någon mer pub. Eller så är det så.
Det är väl det att den saknar grönska och den har ju både spårvagnar och bilar, ja, och liksom det blir, jag vet inte,
nej,
om det kommer in så mycket sol där heller.
Nej.
På sommarhalvåret.
Nej, det kan vara det.
Men det lever ju. Mm. Det är ju fortfarande livligt och mycket, mycket verksamheter. Det är ju säkert, vad kan det vara? 30 stycken eller,
ja,
någonting.
Ja, men jag tänker att det är inte den typen av verksamheter som, alltså när butikerna stänger vid sextiden kanske, så dör Stigbergsliden lite grann. Det är en transportsträcka. Alltså du, andra långgatan, där kan du röra dig under liksom hela kvällen, nästan hela natten. Första långgatan kommer att bli det med den här nybyggnationen. Stigbergstorget, samma sak. Här är det liv och rörelse sent på kvällen. Stigbergsliden är snarare en transportsträcka som du tar dig från en punkt till en annan om du inte ska gå till bowlinghallen eller om du inte ska gå till den här skivaffären. Det är min upplevelse av Stigbergsliden.
Mm. Nej, jag vet inte om jag har så mycket att tillägga. Den leder ju också vidare till Karl Johansgatan. Mm. Så att det finns ju, och hela den gatan är ju också full av...
Och Barngatan har ju också en gata som håller på att utvecklas med massa olika typer av verksamhet. Alltså Barngatan bort mot Djurgårdsplatsen.
Jag tror det kommer fortsätta vara en livlig gata.
Mm.
Men det är inte kanske en gata där du sitter och tar en kaffe på en uteservering. Det är inte den typen av gata.
Nej, och det är ju precis som du säger. Och där blir väl liksom någonstans knyter ihop det att det finns inte plats för uteserveringen. För det är liksom, den är så trafikerad att alltså den lilla gatstum som människor kan gå på, där är det ju cykelbana och gångbana. Du kan inte placera ut bord och stolar om du skulle ha en verksamhet. Alltså Blackbird kanske i och för sig har, jag vet inte om Blackbird har någon uteservering.
Jag tror inte det. Jag tror inte ens man vill sitta på Henriksbergs uteservering åt det hållet. Nej. De har ju mot älven.
Ja, där kan vi, där är ju faktiskt, även om man kan tycka väldigt mycket om Henriksberg, så är ju deras takservering, takterrassen där uppe, det är en fantastisk utsikt över älven. Så på samma sätt som Fritiof Nilsson Piraten satt på 30-talet och skrev, så kanske jag ska sätta mig där 2023 och skriva min debutroman. Vi får väl se vad vi landar här i. 2024 är vi på till och med.
Och använda dina sista slantar innan du tar älvsnabben hemma.
Vi får väl se. Vi får väl se.
Ja. Men vi avslutar väl för den här gången.
Ja, och så hoppas jag att vi ses både på quizet och på stadsvandringen. Och om vi inte gör det så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi.
Hejdå.
Hej.
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.